I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Adam Stenman vill också åka till Norge nu, så jag.
Och springa?
Det är måndag igen. Pappa på den glider fram högt över taken. Like a raven. It's time to get this party blazing. Hej, välkomna!
Tack!
Till Pappapodden avsnitt 323.
Nej, 13 va?
313.
Nej, en sak i taget.
Ja.
Ett avsnitt i taget.
Jag kommer precis, det här, vilken jävla dag, jag älskar det. För hela mitt liv är ju bara liksom att ligga på soffan i princip.
Ja. Förutom torsdagarna ju.
Ja, men det går helt långsamt för mig. Igår så här, det hände fan ingenting. Sen idag så har jag hunnit, klockan är inte mycket alls, det är före lunch och jag har hunnit att köra ett långt marklyftspass, att komma i god tid till en inspelning här med utvecklingstalet, föreläsa på Franska skolan och nu är jag tillbaka här. Och det är en så jävla berusande känsla, så man funderar på nästan så att bli så här, men ska man bli en sån här person som liksom har många järn i elden, bara för att man fattar ju liksom, de måste ju vara höga på livet.
Det beror på, men det beror ju på hur man är lagd ju. Alltså, ja. Jag tycker ju att det är bra med typ en sån dag i veckan, och med en sån dag, då menar jag typ den här torsdagen när vi spelar in. Jag tycker att det är mycket. Jag har ju också gjort massa grejer. Jag var ju spelad in, får jag gå ut med det?
Ja,
jag frågade faktiskt sen om jag fick säga det. Jag spelade in en sketch med Karin af Klintberg precis. Alltså,
det är ganska tungt.
Man kan ju nästan säga att SVT är legendaren.
Nu har gjort det här extremt bejublade nya SVT-programmet om ett band.
Bandet och jag. Men hon har ju framförallt ett back record som
alltså jag
är...
skojar, det har varit väldigt utskällt. Men hon har gjort otroliga program.
Jag har inte sett det här bandet och jag heller.
Nej, inte jag heller.
Nej.
Det är bara, det är väl den här... assexiga i och för sig killen. Han har barn på mitt barns skola. Så jag vet. Kristoffer Östlund heter han.
Ja.
Kristoffer Röstlund skrivit Arbetet. Han skrev en jätteuppmärksammad och delad sågning av det programmet. Men hon är ju känd från Värsta språket och Historieätarna och massa olika program.
Jag,
Landet Brunsås.
Min information får ju jag genom Snedtänkt, alltså podden. Och där har de en lång diskussion om programmet på deras Facebook-sida. Och där är det ändå ganska positiva ordlag. Om jag tänker om någonting på internet, en diskussion på internet går i positiva ordlag, då känner man ju att då måste det ju ändå vara...
Ja, fast man har det som sin informationskälla, då kan man ju få för sig att Tore Wretman är liksom... Eller vet du det? Tore Skogman menar jag, inte Tore Wretman. Ja. Då kan man få för sig att Tore Skogman är liksom jättebra och snoddas och så.
Eller intressanta. Ja, det är de ju. Men
du har jobbat med Karin Klintberg då?
Ja, alltså det känns ju stort. Det var ju verkligen, det var ju Ann Södlund som efter utvecklingsdalet frågade om jag ville vara med. Det är ju klassiskt, apropå många järn i elden. Det är nog den person jag känner i min som har mest järn i elden.
Jag har massa järn i elden.
Alltså så jävla många järn i elden. Och nu var jag med i ett av de järnen.
Vi kan säga det innan vi lämnar Ann Södlund, att utvecklingssamtalet kommer ju inte ha någon stödhjul längre i form av att ligga uppe här tillsammans med Pappapodden. Så att när ni vill lyssna på utvecklingssamtalet framgent så får ni söka på utvecklingssamtalet i podcaster och prenumerera och lyssna där. Det kommer finnas på en liksom egen kanal.
Det finns ju massa andra såna här poddappar också.
Ja, poddkicker och allt möjligt. Men det är kul när jag föreläser så här med det nu, för att de var ibland, oftast föreläser jag på gymnasiet, men ibland på högstadiet. Och nu var det...
Innan vi går vidare, så bara... Alltså, jag... Bara så vi klargör det, för det känns som att det var ett helt ofärdigt resonemang. Jag hjälpte Ann att vara med i en sketch som hon skulle göra åt något företag, där Karin var inblandad.
Det är skämt att du jobbade med Karin Klintberg, fast lite grann så är det också sant.
Ja, det är lite grann på allvar. Jag frågade den efteråt, så här, får jag säga nu till folk att jag har jobbat med stjärnproducenten Karin Klintberg? Och då nickade hon till bifall. Så att, jag vill bara säga det. Så att det... Så är det.
Bra,
nu får du...
Det ser väl, jag tycker bättre nu. Ja. Jag föreläste idag för 8 år, väldigt ungt. Och det är roligt när jag står och föreläser, för det händer så mycket i mitt huvud. För att ibland, det är, materialet sitter så mycket i ryggmärgen. Så i vissa stycken så står jag liksom ovanför, tittar på mig själv utifrån. Och då kan jag liksom känna... Åh gud, jävla gubbjävel. Drar du det där skämtet igen?
Gud vad läskig känsla. Usch, det där vill man inte ha när man står och ska vara snygg på scen.
Nej, så för fan, igen. Menar du, kör du det där igen? Och så säger jag till mig själv, men de här lärarna som sitter här, du har ju föreläst det förut. De har säkert hört det där förut. De tycker du är patetisk nu. Men sen så kommer jag till partiet och bara, fan, alltså du är ju bäst i hela världen. Alltså du kommer ju göra de här ungdomarnas liv så otroligt mycket bättre när du pratar om samtycke. Alltså det är nästan så här, jag ser mig själv utifrån, jag vill vara den första som börjar en sån här, du vet, Hollywood-filmsapplåd och ställer mig upp. Så stolt över mig själv. Så jag slits mellan de ytterligheterna. Men någonting som alla som lyssnar på podden undrar, det är ju så här, förmodligen så har ju ni barn, ni som lyssnar, många av er har barn, som är kanske mellan 1 och 10 år eller sånt där, och snart så kommer de gå i 8:an och undra massa saker om sex. Och då undrar ni såklart, vad kommer de undra? Vad undrar barn om sex nu för tiden? Vilka frågor kommer jag behöva svara på? Och de fick ställa lite frågor, de här ungdomarna, så därför tänkte jag snabbt läsa upp vad autentiska ungdomar kan ställa för autentiska frågor. Det här var då 20 minuter sedan. Jag tror jag börjar i någon slags kronologisk ordning.
Så det är rikande aktuellt.
Ja, det är väldigt aktuellt.
Det här är ungdomar exakt precis just nu. För 20 minuter sedan.
Frågan nummer 1. Jag är beroende av porr. Vad ska jag göra? Hur många har du legat med? Och by the way, är du bög?
Men då frågade dig det?
Hur många har du legat med? Och by the way, är du bög?
Läser du bara helt urskillningslöst ut alla frågor du fick nu? Eller bara har du valt ett?
Det här är liksom en person. Så här, person nummer 2 som ställer den här.
Okej.
Okay. Det här är urskillningslöst.
Så det första, det var, jag är porrberoende och hur många har du legat med, är du bög? Det var samma person som ställde de frågorna.
Nej, det är bara porrberoende. Sen, person nummer 2, hur många har du legat med? Och by the way, är du bög? Och har du haft en trekant? Och sen, nästa fråga, det här är en väldigt, väldigt, väldigt vanlig fråga. När tappade du oskulden?
Är det som man säger?
Ja, det är så fascinerande. Att man säger. Jag får ju alltid när jag svarar på den frågan säga så här, problematisera begreppet oskuld.
Såklart.
Och prata om liksom sexdebut och också att var och en får definiera vad det skulle kunna vara för någonting. att sexdebutera.
Men kan man inte säga, alltså när folk säger tappa oskulden eller bli av med oskulden, så i alla fall på min tid, det som man menade då var ju ett liksom ett omslutande samlag.
Att förlora mödomen, ja, så att säga.
Mellan man och kvinna.
Mm.
Alltså så där är ju, där får man ju liksom, det är ju knepigt.
Ja, men, alltså så tänker man nog, om man är en heterungdom och sen så tänker man begreppet tappa oskulden, så är det nog det som avses. Men det måste ju verkligen problematiseras.
Såklart.
Även om det kommer vara definitionen för även i fortsättningen, så är det ju viktigt att man vet att, så här, att det finns andra sätt.
Men kan man märka någon skillnad där i förskjutning i begreppet, att bli av med oskulden kan nu betyda, alltså skulle man idag på en skolgård, om man är heterosexuell och är 14 år, komma och säga så här: okej, nu tar jag ett, vänta, man är en kille och så kommer man, så är du min kompis, och så håller jag upp mitt finger så bara, känner du vad det luktar? Och så säger du så här: vadå, vad luktar det? För du kanske inte känner så mycket, så bara fingerpull, jag blir av med oskulden. Förstår du vad jag menar? Att det liksom är...
Nej, jag tror inte det.
Nej, det funkar inte.
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Det får man nog bära inom sig själv i så fall fortfarande. Då. Ja. Att jag vet att jag har rätt att definiera själv vad det innebär. Mm. Men det är ju spännande där, för Alfred Kinsey, den kända biologen som på 40-talet gjorde den här stora undersökningen...
Kinsey-rapporten.
Exakt, Kinsey-rapporten. Han hade ju så här, han ville undersöka hur män ligger med varandra och så här, i förhållande till hur mycket de ligger med män och hur mycket de ligger med kvinnor. Då var ju en så här, han kom ju fram till att 5% föredrog, eller kunde bara tänka sig att ligga med män av männen. Och 20% hade ibland föredragit att ligga med män. Men 40% hade haft sex som lett till orgasm med en annan man. Så det var ju hans definition på något vis, för att det skulle liksom räknas. Alltså kanske var ännu fler.
Men hade 40% inte... av alla män haft sex med en annan man och fått orgasm?
Ja. Det stod ju nästan med bomb.
På 40-talet. Och därifrån kommer väl det här skämtet i Sven Melander där man måste tänka på procenten. Nej, det är Magnus Uggla menar jag. Det är blandar ihop olika procenter. Sven Melander med procent, det är väl något annat. Det är väl typ sällskaps... Skitsamma. Magnus Uggla, procenten.
Förresten, lite procent till höger eller vänster. Det har alla.
Men fan, Helge, tänk på procenten.
Ja, det stämmer ju.
Det var det
exakt,
Kinsey,
det var exakt den slutsatsen som Kinsey drog. Men det som är spännande med det är ju, apropå det här då, med att tappa oskulden, att han menar att först skulle liksom vara giltigt så skulle man få orgasm.
Ja, ja, okay.
Och det är ganska stort, högt krav att ställa. Men det är väldigt många som har sex många gånger om utan att få någon orgasm.
Jobbigt då, att man inte då kan skryta på skolgården med att man har blivit av med oskulden nu.
Ja, just det.
För att man inte har kommit.
Bästa sättet att visa för sina kompisar att man är homosexuell. Man kanske inte vill säga det rakt ut. Ska man lägga fram typ porrtidningar lite diskret? Eller hur ska man göra?
Det är också en sån grej som jag tänker på i media idag, med just att komma ut.
Ja.
Att det känns liksom, det känns också lite så förlegat.
Ja, verkligen.
Att idag, det är liksom inte så här som förr när det är så här att när blev du bög? När kom du ut?
Ja, alltså, men det, fortfarande det liksom... så kommer ju ungdomar ut.
Ja.
Och det kommer de ju göra så länge som folk ställer frågan till en kille: har du en flickvän?
Och just det.
Att man utgår ifrån att folk är...
Då är det ju komma ut såhär, nej jag gillar killar, då måste man komma ut.
Ja, då måste man ju det. Men om alla inser då att nej, jag har ingen aning vem du vill ligga med. Är du tillsammans med någon? Mm. Då kommer man ju inte ut längre. Gud vad spännande för att de såna här saker. Det är ju sånt vi pratade om alldeles nyss på franska skolan. Hur gör man vill ligga med en kille? Hur frågar man? Och sen en sån här hjärtemoj. Alltså du hör, det är ju väldigt gulliga och fina frågor. Många av dem. Är det lagligt för... Och den här... Jag har svarat på kanske liksom 4 frågor. Så att jag inte... Den här är en person som skrev 3 gånger samma sak. Det är väldigt viktigt alltså. Är det lagligt för barn att kolla på porr? Nej! Är det lagligt för barn att kolla på barnporr? Står det.
Jaha, hela det är en filosofisk fråga.
Annan, otroligt intressant igen.
Ja.
Och det är väl inte.
Nej, det är det inte. Barnporr är ju förbjudet per se.
Ja. Okej, och hur ont från en skala 1-10 gör det för en tjej att tappa oskulden?
Tappa är till en grej, man
ja,
säger
okej,
det.
Tappa.
För vi sa ju aldrig det. Eller okej,
förlora.
Ja, förlora eller bli av med.
Ja. Nej, jag tycker det är intressant. Vi tar 2 till då. Jag har ju 100-tal här. Fick en bonge på en presentation och råkade säga vagina istället för Virginia. Jag skrattade inte när jag skulle inte...
Men vadå? Alltså, jag undrar om det ena leder till det andra.
Ja, precis. Fick en bonge på en presentation och råkade... Antingen så får man en bonge först då, som har presentationen, och sen så eftersom man är då så liksom sexuellt inriktad med sin bonge där, så råkar man säga vagina istället för Virginia, eller så får man bonge av att man råkar då säga... vagina istället för Virginia. Men jag tror att bongen kommer först, för att folk började väl skratta. Och det står så här, nu är jag för evigt mobbad.
Nu tänker jag på det här som jag har pratat om för, jag vet inte om jag har gjort det, men skillnaden mellan Kevin Hjelm och Allan Edwall i skådespeleri.
Ja, det är det.
Att Kevin Hjelm, när han spelade teater, så blev han arg och då slog han näven i bordet. Mm. Medan Allan Edwall, han slog näven i bordet, sen blev han arg. Alltså det är liksom en liten skillnad på hur man agerar.
Han satte igång sig själv.
Ja, medan Kevin Hjelm hade någon process in i sig.
Ja, precis. Så att Allan, han hade fått bonge och då hade han kunnat säga vagina istället för Virginia. Men Kevin Hjelm hade gjort tvärtom då. Ja. Intressant. Ja. Tänk om man hade svarat det. Bara en sån sak.
Och referenserna Kevin Hjelm och Allan Edwall.
Det var mycket att förklara då. Såhär, man så här läser upp en Wikipedia-sida om Allan och Kevin.
Allan i och för sig är ju odödlig som han har med så mycket Astrid Lindgren. Ni bara säger Emils pappa.
Ja, det är en jävla smart grej att var med.
Ja, Kevin Hjelm, han var regissör till Ivar Lo-Johansson eposet Godnatt jord, som gick i 4 avsnitt, som var otroligt långsamma i slutet av 70-talet.
Jag vill att du ska föreläsa nästa gång från skolan, att jag ska sitta i publiken, att du ska svara på frågor. Det ska vara inte underbart. Alltså, det blir ju mycket sånt där.
Men Franska skolan, gud vad vi... Det är mitt favoritställe, för att det var ju mitt go-to-place när jag jobbade på UR.
Okej, okay,
ja. För att jag fick alltid igenom mina idéer där. Mm. För att överallt annars så tyckte ju alla att alla grejer som jag föreslog var helt obsoleta och gammaldagsa.
Ja.
Men där var det så här, vad vill ni helst? Vem vill jag att jag ska intervjua i min låda där jag intervjuar gamlingar, gamla kändisar om hur det var att vara ung förr i tiden? Det var mycket så här, Arne Weise vill jag höra. Jan Myrdal skulle vara intressant. Alltså jag fick jättemånga bra, medan när jag var på motsvarande skola i
Matteus,
andra delar av Stockholm, då de tyckte att det bara var en jävligt dålig idé.
Ja, men om man är i Sedvall så ska man ju gå till Adolf Fredrik eller Franska skolan.
Ja, jag tror
Franska
det.
Skolan är en sån här skola där folk har stått i kö för att komma in också 500 år.
Mm.
Så liksom det var typ i samband med franska revolutionen som en del ställde sina barn i kö till den skolan.
Mm.
Det är en väldigt speciell skola. De pratar inte franska ens särskilt mycket.
Nej.
Undervisning.
Nej, jag har ju massa historier om franska skolan.
Ja.
Mm, jag har ju gått modvisningar där och grejer.
Oj, oj, oj. Döbensgatan i Stockholm.
På gymnasiet.
Jag är homosexuell, men vågar inte få en kuk i mig.
Det var första gången jag träffade överklassen, för då umgicks jag kom ju liksom utifrån min förort där.
Mm.
Jag ska inte säga att det var någon, att jag hade ju ingen sån socialgrupp 1 bakgrund, men det var socialgrupp 3 kanske. Eller jag kommer inte ihåg vilka. Jo, 3:an är den sämsta. Mm. Skitsamma. Men då träffade jag i alla fall en tjej som fick en skärgårdsö i studentpresent.
Oj.
Ja, så då kände jag att...
Alltså, som gick på Franska skolan.
Ja. Det tycker jag är en liten kobbe. Mm. Den kan man väl ha.
Ja, det är man tar studenten. Jag är homosexuell men vågar inte få kuk i mig.
Nej, men då kan man ju gud, jag ska inte lägga mig i det här sen.
Nej, men precis. Det finns ju en väldigt rimlig invändning mot det där.
Ja.
Att vara homosexuell innebär inte att man måste få en kuk i sig. Så det är inte någon så här motsättning att vara homosexuell och inte vilja få en kuk i sig.
Ligga med Peter som vi gjorde ju tillsammans. Kommer du ihåg om man kodde?
Mm.
Linde.
Just det.
Han nu vet jag inte hur det är nu efter det, men då pratade han ju om att han ville ju inte ha det. Han ville ju bara ge.
Mm. Ja, precis.
Alltså, nu är det roligt för att nu du försöker nyansera och säga så här, man behöver inte ha penetrativ sex som homosexuell man. Medan jag menar så här, jo, det behöver man, men man behöver inte vara den som...
Man kan
vara en giver eller en taker. Jag känner så här, jag backar ur rummet.
Nej,
långsamt,
det är,
långsamt alltså,
man kan inte bara ha de politiska förräkta svaren, utan jag gillar, du är en frisk direkt. Det här är allra sista. Är det skönt att ge eller få en blowjob?
Alltså vad som är skönast, eller är det skönt bara?
Mm, jag tror är det skönt att göra något av det där. Inte vad som är skönast, utan är det någonting av det skönt? Jag skulle säga båda kan vara skönt.
Jag skulle säga så här, att det är ju mer skönt, alltså det är ju mer en erogen zon, alltså om någon liksom sluter sin mun runt ens kön. Men det kan ju vara jävligt upphetsande att ge. Oral sex för att man liksom ger en annan person njutning.
Jag älskar, vi måste börja med hångla med Petra igen, känner jag.
Mm.
Det är ju jättemysiga saker att prata om. Mm. Men här, nu har ni facit på vad era barn kommer undra om bara några år.
Ja. Tappa oskulden.
Mm. Tappa oskulden är bra att kunna. Mm. Har du tappat oskulden än?
Det kan man säga. Fråga. Det kan man fråga på morgonen kanske. Till frukostflingorna.
Det blir jättebra stämning.
Ja. Jaha, vad hände igår då? Tappar du något?
När ens barn kommer hem från någon fest så bara går man och letar på golvet. Har du tappat något? Alltså så ska man inte göra det skämt.
Måste jag harkla mig lite. Vi, alltså vi, du och jag liksom mellan skål och vägg när vi inte spelar in brukar ju ofta prata om att det är svårare och svårare att prata om barnen ju äldre de blir.
Så är det.
Det var ju lättare när, det är ju lättare för mig att prata om Jojo till exempel som fortfarande är 3 år än vad jag pratar om Manne ju. Eftersom Manne är ju 9 år och är ju en medveten individ och har ett eget liv.
Och finns man, i sociala medier och sådär.
Han är en profil.
Ja, men liksom. Han vårdar sina egna plattformar och sådär. Ja. Han vill hålla på med sitt eget bygge.
Jag tror att inom några år så kommer han tjäna mer pengar än vad jag gör.
Känns så.
Det känns som att han är skickligare än jag är på mycket grejer. Men, och det är också lätt, alltså de här första åren fram till liksom tultare och sen vidare till man gör en sån här huvudfoting och sådär, så är det ju en ganska generisk utveckling.
Mm.
Alltså visst, det finns ju såklart individuella avvikelser hos alla barn.
Nu, det är så här, nu kom huvudfotingen.
Ja.
Nu slutar det med blöja, men inte så här. Nu stoppade mitt barn ett annat barns huvud i toaletten. Eller nej. Nu har mitt barn runkat.
Nej, eller vilka roliga exempel du tog. Det finns ju andra grejer man kan göra också.
Ja, men
man kan vara ledsen. Gråta sig till sömns på kvällarna. Eller man kan vara...
Ja, okej. Okay. Nu har mitt barn varit väldigt oroligt.
Ja, eller väldigt liksom... Alltså individuella... vad ska man säga? Personlighetsdrag.
Mm.
Som ju känns märkligt.
Ja, det jag känner att jag kanske hade lite speciella exempel.
Ja, det känns ju lite märkligt för mig att sitta och prata om alltså mina barn som varande liksom egna personer.
Ja, men eller så här, mitt barn har känt sig väldigt ensamt och inte hittat någon att leka med.
Ja.
Det kan man ju liksom inte berätta.
Eller så här, fy fan vad sur mitt barn var igår för hen hade sovit så jävla dåligt. Alltså så pratar man om en 9-åring och man säger, är det världens uppslitande gräl och gud ja, alltså det känns ju också lite konstigt.
Nej, det du kan prata om fortfarande är så här, och det är därför podden kan finnas kvar för alltid, det du kan prata så här, jag var så jävla opsykologisk när jag gjorde sig och så.
Det här, man kan prata om hur man själv reagerar i olika situationer. Men nu tänkte jag göra ett undantag för det här. Jag har faktiskt klärat det med Manne, som det handlar om. För att det här är också något som har pågått i det tysta. Han har ju de senaste åren visat prov på, jag vet inte, vad ska man förklara? Han har varit ganska så här orolig, lite stökig, inte varit så himla glad alla gånger. Och vi har ju gått igenom olika processer med det här. Alltså, jag vill inte gå in för mycket på detaljer ju.
Nej.
Alltså det känns lite, det, så, men det har varit så i alla fall att vi har tagit kontakt med vårdcentralen i Farsta och varit på någonting som heter Famnen där vi har pratat med en psykolog. Jag och Lia pratade med en psykolog om Manne och vi har varit tvungna att ha olika möten i skolan med alltså hans situation och de har fått liksom vita
olika åtgärder. Som, man kan ju datera det här, de här tankarna hos dig, för jag har ju frågat sen när började du känna att det var någonting som var ovanligt?
Ja.
Och då har du sagt att det var hemma hos Aino Jankert.
Ja, just det.
Och det var någonting som pratades om i podden. För då var han så liten så du kunde liksom berätta
Ja, när han fick ett utbrott och sparkade omkull några vaser så de gick sönder. Eller några krukor på deras uteplats.
Och Aino blev liksom väldigt ledsen.
Ja, eller hon blev väl... konfunderad.
Och det satte något frö i det, inte hennes ledsenhet utan att han gjorde sönder dem, att så här, det är någonting här.
Ja, det här gör ju inte alla barn.
Nej, och det var när han var i 5-årsåldern eller?
Ja, och sen har ju vi, jag har ju berättat också om i podden med att jag har fått utbrott på honom varav ett för 3 år sedan var det väl gjorde att han började kissa på sig.
Mm.
För att han betedde sig så illa i mitt tycke då, så att, och jag skrek på honom och så blev han så rädd för mig så att han kissade på sig. Vilket ju också inte är helt vanligt. Ju.
Nej.
Varken mitt beteende. Eller, det var kanske mitt beteende där som var sämst. Men hur som helst så har vi varit i kontakt med skolan och det har varit med kuratorer och det har varit med skolläkaren som då skrev en remiss till en sån här, allt är privatiserat nu för tiden, till ett ställe där de gör såna här neuropsykiatriska utredningar, säger man så?
Jag har ingen aning.
Nej, men ADHD-grejer helt enkelt. och ADD och sånt där.
Alltså autismspektrat.
Ja, det är det. Ja, alltså, med risk för att jag inte har någon aning om vad jag snackar om. Men vi säger ADHD, det vet jag garanterat att de utreder.
Och får jag bara fråga, det här kanske inte vet om, men ADD och ADHD, är det någon skillnad?
Alltså nu ni som lyssnar, som, för mig är det här helt nytt. Alltså, så att jag är inte så in... Men som jag har förstått det så är alltså ADHD är väl mer att man kanske är överaktiv. Mm. Och ADD är att man är mer inåt.
Okej, okay, så det är mer... Åt det autistiska hållet i autismspektrat. Ja,
men jag känner lite som när vi diskuterade sexta förut. Att så här, när det gäller de exakta terminologin och exakt så är jag på väldigt lövtunn is.
Ja.
Men det som hände då i alla fall var att vi var på den här... det dröjde 4 månader. Det var en sån lång väntetid på att få en sån tid. Och så kom vi dit. Och då hade man fått fylla i massa formulär. Och skolan hade fått fylla i massa formulär. Och man bockade i så här... liksom allt från så här, svårt att sitta still till hur var förlossningen, alltså verkligen ganska grundlig genomgång, och man ska lämna in journaler från BVC, alla liksom journalanteckningar från alla jävla besök på BVC. Oj. Får man beställa ut, och det är liksom allting.
Vad kan de använda det till då?
Jag vet inte exakt hur utredningen går till, men de går ju igenom, psykologen och läkaren där går ju igenom alla de här papperna och ser om det är någonting som avviker från...
Och vad kan man se? Det kanske inte du vet.
Nej, jag har ingen aning.
För BVC, så här, för det är intressant att veta vad i ett BVC-besök som skulle kunna sen indikera att man är i...
Jag tror att det, alltså en del tester är ju så här, alltså det som händer sen i alla fall när vi väl gör testerna där, det var att då fick jag och Lee sitta med en psykolog. Och hon hade liksom som ett formulär där hon ställde frågor som handlade mer om liksom relationen i familjen och om Manne och så. Och sen så efter det så fick Manne gå in och göra, och det tror jag kallas för visktestet. Och det är ju mer, alltså när Manne beskrev det efteråt och när hon beskrev det, så började jag tänka lite grann på mönstringsprovet, vilket kanske är en referens som flyger över huvudet på folk, för att man inte mönstrar längre, eller gör man det? Jag vet inte.
Ja, men våra lyssnare har väl mönstrat.
Ja, inskrivningsprovet, i alla fall de manliga. Mm. Ja, skitsamma. Det är ett intelligenstest typ. Alltså man får testa dels... Är det väl lite så här, du vet, en 3D-figur och sen så vrids den på något sätt, och då ska man försöka se hur den vrids eller hur klossar byggs, och sen så testar man också så här, du vet, att det kommer upp olika bokstäver på en skärm och då ska man trycka hela tiden, men kommer ett X så ska man inte trycka, alltså olika sådana.
Mm.
Nu kommer ett pip och då ska man göra så här. Det är liksom en massa test så där, som inte liksom, inte något prat, inte så här psykolog, hur mår du? Utan
tyckte
liksom,
man att det var jobbigt?
Ja, det tyckte jag, men han fixade det. Alltså han gjorde det. Det var inte så här, det var inte efteråt han sa så här, det här var det roligaste jag gjort i mitt liv.
Nej.
Men han gjorde det. Och sen en vecka senare så fick man gå tillbaka, så då fick man träffa en psykiater. Då träffade vi henne allihopa. Alltså jag, Li och Manne. Och då gjorde vi, det var ju också lite så här att hon alltså samtalade. Det kändes mer fritt. Det kändes inte lika standardiserat, men det var ju med utgångspunkt av hans liksom tidiga barndom och BVC och alla förlossningar pratade hon om, och graviditeten och såna saker. Och sen så gjorde hon lite olika motoriska tester på mannen.
Men vad pratade hon om med graviditeten?
Ja, hur den var. Alltså de går igenom allt liksom.
Alltså hon ställer frågor om...
Ja.
Alltså så jävla spännande det här.
Ja.
Alltså, hur ska vi göra 10 poddavsnitt bara om det?
Men de går ju verkligen igenom allting. Alltså, det är väl... Det är ju inte...
Men vad kunde ni berätta om det hon frågade?
Nej,
om
men alltså, grejen med mannen är att han, allt har ju varit... Han, det finns ju ingenting att anmärka på, om man säger. Det finns ingenting som är utöver det vanliga egentligen fram till skolstart. Alltså, så att, eller liksom, och det är väl ganska vanligt. För att sen fick han ju då... Efter att vi hade träffat psykiatern då, andra veckan, då fick vi ta en paus på en timme, eller vi gick och fikade. Lite stickspår, då gick vi, det här var på Söder, så gick vi till Hornsgatan till, när jag var tonåring så bestämde jag och min kompis Martin och min kompis Tarik oss för att vi skulle hitta ett stamfik på Söder. För att det hade ju alla liksom estet, coola människor. Man satt och fikade någonstans på Söder. Men eftersom vi bodde ute i Skogås där, så hade vi ingen aning om vart man gick. Nej. Vi kände ju inte till Café String eller Café August. PRO menar jag. Och de här, det gjorde ju att vi tog pendeltåget till Södra station, och sen tog vi första bästa buss. Och jag kommer inte ihåg om det här var den fyran gick, eller om det var 54. Alltså det var ju länge sedan. Men, och så tog vi bussen och sen så gick vi av Jag tror att vi gick av på Volmar Yxkullsgatan, för vi tyckte det lät så roligt. Så här, Volmar Yxkullsgatan, det här går vi av. Och sen så gick vi ut till, och så kom vi ut på Ringvägen. Och så gick vi vänster, och då såg vi en rolig ellipsformad skylt där det stod Café Giffy.
Ja, ja, ja. Det är antikvariatet där jag jobbade.
En gul skylt med svart text. Så där gick vi in, och så bara, det här, ja, nu blev det här våra
två våningar.
Var det? Det minns jag inte. Jag minns att det var ekivoka såna teckningar på toaletten. Folk har ritat på väggen olika så här, kvinnliga sköten och sådär. Och så satt man där och så rökte vi och käkade sådana vinerbröd och drack kaffe och sen åkte vi hem. Perfekt. Och så skyllde vi på att vi hade varit på ett fik där det var rökigt när vi luktade rök. Och då blev det vårt samfik. Och sen förstod vi efterhand att det här var ju så här riktigt lite mer alkis, alltså fapp. Alltså det var inte någon sån här går inte Södra Latin. Eva Röse och Alice Ba gick inte till kafé.
Gentrifieringen hade inte nått dit.
Nej, och det som slog mig då, för då kom vi ut här på Ringvägen och var precis vid Giffy. Och jag bara, vi måste gå in här. Och så filmade jag och skickade till Martin. Och bara, kolla vad vi ska gå och fika. Och sen så gick vi in och så var det så jävla äckligt där inne. Det luktade surt och det var liksom bara A-lagare. Och mannen tittade på mig med skräckfyllda ögon och Li också. Och jag sa vi går ifrån. Och så gick vi till kaffebaren istället, borta på Bysistor.
Ja, det är väldigt gott. Men ännu kortare parentes på samma spår. Ja. Jag började också med det här söka kafé. I fyran redan fick jag med två kompisar på att vi skulle sitta på fik och dricka påtår på påtår. I fyran, på Kungsholmen. Den typen av etablissemang.
Men då gick du ännu i skolan på Kungsholmen.
Ja, precis. Ja, precis. Jag hade nära. Men det var roligt, för jag var på Urban Deli igår på en inspelning. Där det var liksom frågor, publiken skulle ställa frågor. Det visade sig att det är ett gäng 11-åriga tjejer, typ 5 stycken, som går till Urban Deli varje dag efter skolan och hänger där. Alltså det är så verkligen 2.0. Alltså Urban Deli är ett väldigt så här coolt ställe i Stockholm där man äter god mat och dricker drinkar och sådär.
Men grejen idag, så skillnaden mot då, är ju sociala medier. Ja. Det var ju som när vi gästade, eller gjorde vi det? Jo, Ångestpodden, när vi pratade med dem. Att de tillhörde någon sån här Stureplans subkultur, fast de bodde typ i Halmstad där de bodde. Sen när de åkte till Stockholm, då visste de ju precis så de skulle gå. De typ gick till Sturehov och beställde moserande och de liksom hade koll på allting. Så var det ju inte på
Du hade kunnat kolla om liksom hashtaggen och hitta PRO om det hade varit.
Ja, men jag hade ju följt Eva Röse motsvarande säkert på Instagram och vetat att hon Jonas Karlsson och Eva Röse, de sitter på string och fikar eller vad de gör. Så det är ja. Detta om detta. Sen kom vi tillbaks efter en timme och då satte vi oss, då fick jag och Lisa att oss först med psykologen och hon gick igenom första visktestet, olika liksom hur han låg på olika, det var 4-5 grejer och då låg han låg i liksom hyfsat genomsnitt på det mesta, men där det var väldigt lågt och under, det var den som rör så här, typ arbetsminne, koncentration, alltså sitta liksom, ta in saker och sen göra, och vilket är ett tydligt tecken på ADHD då. Och vi bedömer att han har ADHD och sen så fick mannen komma in ja, där är vi nu. Det är därför det här är ganska nytt.
Jag fick reda på det genom att på hans Insta stories.
Just det.
Så ja, men jag visste att han gjorde det, men då stod det bara så ni vet, jag har ADHD. Och det var väl liksom dels att han förklarar för sina följare, men också lite grann ett adelsmärke väl. Alltså det är väl ingenting som är stigmatiserat, utan
nej, jag tror att det är skillnad idag jämfört med bara hur det var för några år sedan. Men sen tror jag en stor grej är väl också att han fortfarande är så pass liten. Så att det är liksom inte, det har inte hunnit bli ännu, liksom om man går i högstadiet, alltså det är inte samma grej liksom. Utan nu är det är väl lite annorlunda när man är sådär, för att det var ju roligt just det där med Insta-storyn, för att jag såg ju jag har ju inlogg på hans Instagram och sådär, kommentarer var ju såhär smiley, men jag sa ju det, haha, det visste jag hela tiden, ja, men det var ju det jag sa, alltså, så att det är väldigt sådär,
det är ett samtal som har förts.
Ja, och det känns ju väldigt positivt, för att man vill ju inte, det är det värsta som man kan tänka sig ju, att ens barn ska, ja, det är många saker som är det värsta man kan tänka sig, men en jävligt jobbig grej är om ens barn blir ensamt och typ utstött på grund av liksom saker som man inte kan rå för. Och det de sa då apropå det här med att vi har, att han hade normal, allt var normalt fram till ungefär skolstart, är att ADHD är liksom genetiskt men också miljöstyrt. Så att det som är ADHD, alltså det som gör att man får problem idag, kanske snarare var fördelar förr i tiden. Men där det kan uppstå problem idag, det är ju när man kommer in liksom i skolan och i den miljön som är ganska påfrestande för folk som har ADHD. Så, ja, där är vi nu. Jag vet inte så mycket mer än vad jag vet just nu. För nu ska vi ha lite möten med skolan och man ska träffa någon psykiater. För sen ska man ju diskutera så här saker som medicinering och, alltså det är ju jättemycket grejer som kan hända.
Det är massa spännande saker där, tycker jag. Och en sak är, jag frågade dig så här när vi träffades, vi var hemma hos er i lördags. Och så frågade jag vad det här innebär i praktiken. Och du sa att det är ju inte så mycket, för eftersom ni har ju tagit liksom, så att säga, tag i de problemen som har funnits och haft täta kontakter med skolan och såna saker.
Just det.
Så att ni har liksom, det är inte som att oj, nu måste vi koppla på massa insatser, utan de insatserna har varit, det här bara liksom en bekräftelse.
Nej, det är inget akuttillstånd. Det är ju inte så här helvete, vi måste operera hjärtat nu.
Nej.
Nu, alltså det är ju, jag menar, vi har ju en dialog med skolan och det har liksom.
Men sen har du också att du har ju påbörjat för drygt ett år sedan en väldigt så här intressant resa.
Du menar utseendemässigt?
Ja, ja, den började för 3 år sedan. Jag började ut håret. Jag blev sådär jävla sexig.
Jag tror du ville byta, att vi skulle prata om
det. Nej, kan vi prata om något annat. Nej, men däremot så har ju du, alltså det, så här är det att du har haft idéer om föräldraskap som har varit så här supervettiga idéer, men som inte alltid har funkat med mannen, har det visat sig. För att, alltså barn, det säger man väl alltid att alla barn är inte likadana, och barn har särskilt ställer, olika barn ställer olika krav.
Ja, ja.
Och då har du fått, det har varit en läroprocess för dig. Från det här med utbrott till det som kallas icke-affektivt bemötande.
Eller lågaffektivt, säger man.
Lågaffektivt, ja. Så där har ju varit en jätteresa för dig senaste året, som du gärna får berätta om.
Ja, ja, men den har jag väl lite grann pratat om i podden också. Alltså det är väl, nej, men det man ska veta just med barn som har, det gäller ju alla barn. Alltså det är ju en jävla flytande skala. Men jag menar, mannen gör ju ingenting för att jävlas med flit liksom. Alltså, och då spelar det ingen roll om jag blir skitförbannad i någon slags uppfostringssyfte. För att det kommer ju inte hjälpa. Utan snarare kan det ju kanske tvärtom förstärka de här negativa sidorna. Eller det här liksom lite mer negativa beteendet, eller vad man ska kalla det, om jag blir förbannad, för att man får uppmärksamhet för saker. Så att det är väl mycket mer låt gå.
Ja, och det märkte man ju tydligt när vi var hemma hos er också.
Just det.
Att alltså en vanlig grej som de flesta föräldrar kör är så här funkar det. Du ska sitta här och du ska äta och
just
du
det.
Ska göra det.
Just det.
Och med mannen så har väl det funkat ganska dåligt.
Ja.
Så att det har blivit ganska mycket spänningar.
För det finns
då
också någonting som kallas för, det är så roligt, det finns termer för allting, berättade psykologen, det finns någonting som heter trotssyndrom. No shit. Som också kan vara liksom kopplat till en sån ADHD-diagnos. Och det känner jag ju mycket med mannen. Alltså att det blir, att han liksom tjafsar emot bara för att tjafsa emot. Alltså alltid. Oavsett vad vi pratar om.
Och ja, då blir det laddat och det blir mycket liksom spänningar.
Ja.
Och det kanske blir rätt disharmoniskt.
Mm.
Men det kändes som att den här läroresan som ni har gjort har lett till att så här, det var väldigt, väldigt, väldigt avslappnat. Att så här, du får vara med på dina villkor. Liksom. Att det var, han är väldigt mycket på sitt rum. Och sen så sitter man vid middagsbordet och där finns det massa spännande saker att erbjuda. Det finns mat och det finns kanske något spel och umgänge. Sen får han komma ut.
Läsk framförallt.
Läsk. Så får han komma ut liksom när han känner för det. Ja. Men krypa tillbaka i sin håla när han känner för det.
Liksom
det,
en katt.
Ja, ja, men ja, verkligen. Eller en hund som har en hundkoja liksom, som är rätt trevlig, men ibland vill den gå och hämta ett köttben. Och det var ju, kändes tycker jag som ett så här, väldigt avslappnat sätt.
Ja.
Som man kanske svårt att hitta fram till. Jag skulle ju, alltså med Iris, om man nu säger att olika barn är olika varandra, så skulle ju det, alltså för mig känns det bara rent exotiskt att han vill vara i sitt rum, eftersom jag tror Iris, som har ett rätt fint rum, hon har varit i sitt rum sammanlagt 20 minuter sedan vi flyttade för 15 månader sedan.
Ja, hon är ju otroligt. Alltså om vi ska gå in, vi kan pausa lite ADHD, så kan vi prata lite om den här middagen, för ja, det var ju ganska fascinerande.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Det var ju en middag, alltså en vuxen middag, som bestod av fyra personer. Det var jag, Sara Forsberg, din fru, och min fru Li, och sen så var din äldsta dotter Iris, som satt och samtalade vid bordet och konverserade. Och sen så var det en kille som satt på sitt rum och spelade dataspel. Och sen så var det tre lite mindre barn som sprang runt. Och det var Rut, Manne Forsberg och Joel Edvall.
Exakt så.
Det är ju fascinerande med dig.
Jag var ganska glad att ingen tvingade mig att sitta vid bordet. Jag var som Manne. Jag kom dit och då och åt och drack någonting. Och...
Men är det så att du liksom som Obelix ramlade i... Han ramlade i trolldycksgrytan när han var liten. Mm. Så att han får ju aldrig dricka trolldryck för att han är stark för alltid. Var det så att du var så lillgammal och så vuxen när du var barn? Så att du, har liksom, du är färdig med det. Nu har du gått i barndom.
Ja, kanske. Men alltså, så här, det är två olika saker. Och det är dels att jag hade jättekul med Joel.
Mm.
Alltså, vi hittade en lek som funkade hela kvällen. Den hittade vi nästan
på
en
gång. Det var när ni gick på ett badhus.
Det var lite olika lekar. Men en grej var att jag skulle bära honom väldigt, väldigt försiktigt. Väldigt, väldigt försiktigt eftersom han är ömtålig.
Mm.
Men sen så snubblade jag alltid på någonting och tappade honom i soffan eller sängen. Och sen så behövde jag ringa ambulansen och okay. Sådana saker. Så det lekte vi. Så det är dels att det var jättekul att leka med honom, att vi verkligen hittade någonting. Och kul att leka med Rut också. Men sen är det också kanske att jag tycker det är jobbigt att sitta still så länge. För att jag är väl kanske lite besläktad med mannen där.
Mm. Men han gillar att sitta still om det är en dataskärm.
Ja, Mm. Nej, men jag har nog lite svårt att sitta jättestill.
Ja, men man tänker dig, så här, vi konverserar ju jättemycket, ofta, och i bastun, vi pratar jättemycket. Men just middagssammanhang, i och för sig, när vi sitter och äter julbord, då sitter vi ju
och käkar. Då får man ju gå och ta, då är det buffé liksom.
Ja.
Men jag tror att det var lättare för mig när jag drack och så här snusade och rökte. Nu, när jag inte håller på med någonting av det där så är det svårare.
Just det.
Men röker kanske jag skulle börja göra det lite mer.
Mm.
Men leka med barn funkar också väldigt bra.
Ja, nej, men det är ju fascinerande för att det är ju en härlig egenskap du har. Jag menar, det är ju lite jobbigt att erkänna egentligen, men jag tycker inte att det är kul alls.
Alltså,
jag skulle inte kunna tänka mig något tråkigare än att sitta på en vuxenmiddag där det finns härliga vuxna som man kan samtala med och istället då behöva gå iväg och leka med massa barn hela tiden.
Det är jättekul, men han är också en så himla bra ålder. Han är 3, ska fylla 4 om några månader.
Ja.
Och det är liksom på något vis den perfekta. Jag tänker att om jag träffar, alltså Rut och jag har ju skitkul när vi leker, men om jag skulle träffa någon annans snart 6-åring så skulle det kanske vara svårt.
Och bara hugga tag i den och köra på.
Ja, tror kanske det. Så jag tror det där 4 år är väldigt, väldigt bra.
Ja.
Bobo var ju också den åldern.
Just det. Ann Södrens, ja. Ja, då var det ju samma grej där. Att man bara sitter, jag, Paula och Ann sitter och så bara, fan är Manne? Så bara, jag bara helt väck. Helt ointresserad av vuxenomgänget. Bara helt går upp med de här barnen. Nej, det är kul. Okej, men om jag ska återgå till... Det här, jag kommer inte ihåg vad jag var. Det var den här resan, mot det lågaffektiva.
Ja, men att du har gjort en jätteresa och att det har väl gjort en mycket mysigare och mjukare miljö.
Men framförallt så har det ju gjort att, alltså, jag har ju väldigt svårt idag att ha förutfattade meningar om saker.
Mm.
Alltså för att folk har ju så mycket åsikter om saker som de egentligen inte har någon aning om.
Ja.
Alltså, det är ju tydligt ju när man är med om en sån här grej. Alltså, nu säger jag inte att majoriteten av folket jag träffar, men många av dem alltså, ändå så pass många så att jag har reflekterat över det, reagerar ganska märkligt när jag berättar om Annes ADHD. Vuxna pratar jag om då. Att de liksom, det är som att de ska berätta för mig hur man gör när man har barn som har ADHD. Och det kan vara, dels kan det vara någon som har ett barn som faktiskt har ADHD. Men det första de säger på de här, det första de sa var ju att när vi hade fått diagnosen är att så här, inget barn är det andra likt när det gäller vare sig det gäller de har ADHD eller inte.
Så man får att hitta sitt sätt.
Så bara för att någonting funkar för liksom ett barn med ADHD så behöver det inte funka för något annat.
Så vi kan inte sitta i pappapodden och säga så här gör man med barn, det vet, för vi har en podd som heter Pappapodden.
Nej, så kan vi inte göra. Och jag kan inte säga så här gör man med barn med ADHD heller.
Nej.
Men det får jag. Att folk säger, jaha ja. Och så får jag också från...
Så de vill säga, så nu ska du göra så här.
Ja, istället för att så här... Istället för att så här, lite grann som du är nu. Åh, intressant, berätta. Nu är jag lite ett speciellt sammanhang eftersom det här är en podcast och vi ändå har en sån relation.
Att, nej, men jag tänker, jag hoppas ju intensivt att jag inte har sagt hur du ska göra.
Nej, det har du verkligen inte. Men istället för att kanske ställa de lite öppna frågorna och få igång liksom någonting, så är det att man vänder på det och säger så här är det. Ett exempel då, jag träffade en person, en vag bekant bara, som berättade om en gudson som han hade, som var 20 som hade det här. Och då, han äter den här medicinen och det är den ni ska ha. Okay, ja, okej, okay, tack. Och sen också så här, ja, i mitt jobb så träffar jag många såna här och det går inte att ställa öppna frågor. Okej, okay, tack.
Men är det...
eller så här, medicin, nej, det ska man inte, det ska man passa sig för.
Ja. Det är helt hopplöst att du ska att, ja, det verkar ju som en väldigt så här, icke-ödmjuk inställning. Om du nu har visat så här, i din den här bildningsresan och ditt sätt att hitta fram till det bästa sättet att umgås med manne en väldigt så här, ödmjukhet, så visar de en mindre ödmjuk inställning när de säger att du ska göra på det sättet.
Ja.
Jag tänker att det kan ju dels vara så här, fan jag är så jävla bra på det här för att min gudson fick verkligen hjälp. Så att det här måste Nisse få veta. Typ som att alla säger hur jag ska göra med mitt eksem. För de har liksom aloe vera eller någon lian eller någonting.
Hur ska du göra med ditt eksem egentligen?
Nej, jag ska väl ha kortisonsalva och sen ska man fasa ut. Alltså, så här.
Det viktigaste, mannen som du ska göra, det är ju faktiskt smörja in
det. Och det stämmer ju faktiskt. Men, så dels kan det vara det, men mycket kan det väl vara också så här, hur pratar man med någon som berättar att ens barn har fått en diagnos? Vad säger man för någonting?
Ja.
Kan man bara säga så här, man kan ju inte säga så här, oj fy fan vad trist, vad jobbigt, vad hemskt. Man kan inte heller säga så här, yeah, superkraft, Victor Frisk.
Mm.
Så hur då, kanske svårt, alltså folk kanske inte
Victor vet Frisk har ju nämnts ganska många gånger också när jag berättat.
Ja, jag tänker mig. Men
han tas upp.
Alltså det är svårt att veta då så här, man kan inte fira och man kan inte sörja. Så att då kanske det är svårt, det är kanske därför att folk vet inte riktigt hur man säger till någon som har.
Nej, nej, men det är väl
fått
en
diagnos.
Men det är väl, alltså man ska väl bara ställa lite öppna frågor.
Ja, hur vill du att liksom om vi är med om en situation där du berättar för någon bekant så här, ja, men, som frågar så här, vad har hänt på sistone? Ja, men vi har gjort en utredning och mannen har fått en ADHD-diagnos.
Då tycker jag så här, spännande. Kanske inte man säger, men alltså det här som hände nu att jag fick berätta om utredningen gjorde jättemycket för mig. Alltså att man
hur gick
det till? Hur gick det till? Mm. Och liksom så här, har ni vetat det här länge? Eller liksom så. Och så kan man fråga så här, vad händer i skolan? Och så där. Hur tar man vidare och så? Men ställa lite frågor, kanske mer. Öppna frågor. Alltså motsatsen då till det man skulle göra till ADHD-barn som jag fick lära mig. Mm. Då ska man inte ställa öppna frågor.
Ja, men jag tror att...
Men är inte det som Sanna också... fast ADHD är ju något relativt nytt. Mm. Jag tänker på det som alla tjejer alltid säger när de är gravida. Att det kommer liksom äldre som säger exakt hur man ska göra när man är gravid.
Mm.
Lägger handen på magen och berättar olika saker.
Ja, där är det nog lite annorlunda för att där tycker de nog bara att de vet.
Ja, men tycker inte de här, är inte det samma grej här? Bara
om
att
det inte är så att de inte vet hur de ska säga.
Nej, att det kan vara att de blir osäkra på hur de ska hantera det och så blir det...
Jag tror det.
Men framförallt så är det ju... Det är ju framförallt... Alltså... Det är ju problematiskt. Och det här är ju som också när... Som folk beskriver som haft någon närstående som har gått bort eller någonting. Ja. Och sen så... Vi har haft nu alltså bekanta som har varit med om en hemsk grej med ett barn. Och då är det liksom alltså att man det här, det man ska tänka är ju, även om det här påverkar mig, alltså såklart den här informationen, och att det sätter igång massa grejer i mig också, hur ska jag hantera det här? Så kommer det ju vara liksom 0,00000001% av så jobbigt som det är för dem som man känner som har varit med om någonting. Och det går väl inte att jämföra det här med det överhuvudtaget, men jag tänker att det är väl om jag berättar någonting som att min son har ADHD, så är det väl liksom antagligen jobbigare för mig än vad det är för den jag berättar det för.
Ja.
Och att den personen behöver väl kanske inte tänka på så mycket hur den ska hantera det här, utan mer bara lyssna.
Ja, men det är jävligt viktigt också att inte dra sig undan. För det känner jag, alltså min lilla syster var jättesjuk under högstadietiden.
Ja.
Och då var det många som drog sig undan från mamma och pappa under den perioden. Alltså deras kompisar. För att det blir så här, jaha, då måste man kanske prata om det där jobbiga.
Ja.
Och det verkar ju väldigt jobbigt. Men sen så kanske man inte bara ska prata om det jobbiga. Men hur ska man göra om man ska prata om det som inte är jobbigt? Kan man skämta som vanligt? Liksom så här, hur ska man vara med någon som... Nu är det här som sagt annorlunda det du upplever, eftersom det inte är att ni liksom bär sorg. Men jag tror att så här... Det är jävligt svårt att veta hur man så här, kan man skämta som vanligt och kan man bara bete sig som vanligt och så.
Men det som är ju att om någon har varit med om någonting jobbigt, så är det, så här, det är ju den som har det jobbigt. Och då ska man ju så här, då får ju den säga, vet du, jag orkar inte idag.
Nej.
Kan du gå hem nu? Och så, ja, självklart, jag gör det, jag backar. Men om man inte går dit, då vet man ju inte. Alltså det, jag tycker det är ganska självklart.
Man får utsätta den som bär sorg för sin existens.
Ja, och så får den välja. Idag pallar jag inte. För att så är det väl. Jag menar, när man sörjer, det är väl liksom... Gud vad hemskt att sitta och bara vara helt ensam om man sörjer. Det måste ju vara det vidrigaste som finns. Alltså, då vill man ju hellre att det kommer någon och knackar på dörren och vill ge kycklingsoppa som de alltid gör i amerikanska filmer. Och så säger man så här, gud jag orkar inte prata, men tack för soppan. Och så känner man så här, haha. Det var någon som brydde sig om mig.
Men här finns det ett ytterligare lager med ADHD-diagnos. Just det här med att man inte vet om man ska fira eller sörja.
Nej.
Att det är ju inte ett sorgbesked, utan det kan ju vara fan vad skönt att vi får veta det här som vi anade. Eller nu,
men jag tänker att själva firandet kommer ju sen om de börjar skriva ut så här amfetamin till honom. Då kan vi fira tillsammans hela familjen.
Ja.
Alltså man samlar ihop till en liten hög och så mortlar man det. Och sen så bara kör vi några dygn.
Ja, perfekt. Men man kan säga i alla fall så här, ADHD-diagnos, det är inte kycklingsoppaläge.
Nej, det är inte.
Utan det är mer, jaha, berätta mer.
Ja.
Hur funkar det?
Ja. Och sen också, men det som är skönt med det, som jag känner, är ju, vilket ju är lite, alltså det är väl tvegat svärd, men det är ju som när du säger nu i lördags att det var mysigt, att man hade en liten fri roll. Det är väl kanske mysigt om man vet att det finns en problematik eller någonting med honom. Men annars kanske det kan uppfattas som ganska märkligt. Varför är det så här? Varför sitter inte han med vid bordet som alla andra barn?
Nej. Nej, och då är det ju skönt att ha, såklart.
Svart på vitt, att han får spela Fortnite istället för att käka middag. För det säger de ju, och det är ju... Alltså, att sådana här barn... Och det sa hon ganska generellt, så det vet jag inte om det gäller. Men då, att hittar de någonting som är kul, så gör de det jättemycket. Och det ska man uppmuntra.
Mm.
Man ska liksom inte försöka ta bort det som är roligt.
Bränna kiosker.
Ja, tycker man att det är roligt så får de göra det.
Ja.
Nej, men för det har ju varit en grej med hans spelande. Fortnite-spelande. Att det liksom blir... Att det är lite förknippat mångest för oss. För att han bara sitter där. Men sen så nu när man har fått det här så bara... Ja, men han behöver väl det här just nu.
Mm.
Och så, som vi gör. Jag menar, er promenad. Och sen så fotbollsträningar. Och sen att han... nu har vi faktiskt på vardagar infört att han ska liksom sitta lite längre vid middagsbordet. Så att han får försöka, så att han inte bara kastar i sig maten och sen springer iväg. Utan han liksom, nu är det speciellt när det är socialt, som när vi har middag. Då är det ju, för då är det ju extra jobbigt för honom. Eller det blir ju mycket det sociala. Men en vanlig vardagsmiddag så måste han sitta lite längre. Så man hinner, så att han hinner liksom hoppa ur.
Det var som, känslan nu var så att ni var på samma lag.
Ja.
Ni var en sammansvetsad familj.
Det är för så vill
som
man
jobba mot samma mål, som att alla ska må så bra som möjligt, bara liksom ha samma redskap typ.
Mm.
Så jättehärligt.
Ja.
Så att det här tycker jag vi ska fira.
Ja,
kycklingsopp liksom så här med, eller kanske någon sån här, vet den här, vad heter det, med champagne, ärtsoppa. Crème Ninon.
De tre ljuden. Kycklingsoppa, champagne och schack.
Det är perfekt. Kanske blir avsnittsnamnet också. Ja. Man säger det, jag hade en dejt med Iris häromdagen.
Ja.
För att Sara jobbade sent och Rut var hemma hos en kompis. Och så kom jag på att vi kunde gå ut och käka. Iris fick välja restaurang.
Vad valde hon då?
Hon valde en indisk restaurang på Hägerkinsåsen. Där okay. Vi åt för något år sedan. Som är jättegod.
Gud vad gott med indisk mat då liksom.
Det var så jävla mysigt att på tur man hand, utan så här syskonkonflikter och utan, för det blir så här med, det är jättemysigt när jag umgås med Iris och Rut, men det är väldigt mycket som händer mellan dem som tar tid liksom från mig och dem, för det är mycket liksom inbördes grejer. Så det var så här, kändes som att både Iris och jag tyckte att det var skitskönt att umgås lite på tur man hand. Och då tänker jag att det är någonting som man ska ta med sig. Alltså varje gång jag gör det, som när jag gick på jullovet på teater med bara Rut, så var det också väldigt starkt att göra någonting med ett barn. Så att det är någonting som man får påminna sig om hur värdefullt det är, både för barnet och för en själv. Enda problemet är att jag tror att för att familjeliv ska funka optimalt så är det ju väldigt viktigt att man får tid att umgås allihopa tillsammans. Och inte då bara vara stivt, utan kanske göra något kul, som att man åker pulka.
Just
eller att man går och fikar eller så här.
Så att det inte blir olika isolerade enheter.
Nej.
För det var ju ett tag med Manne, att det kändes som att jag, Li och Jojo var ett gäng. Och sen så var Manne instängd på sitt rum och körde sin grej. Och så bara, vi går ut och leker lite i parken. Sa han.
Nej, det är ju tråkigt. Deppigt. Så det är kul om man kan umgås allihopa. Sen är det kul om man kan umgås med ett barn i taget. Och sen är det kul om man kan vara bara med sig själv. Alltså jag ska ju göra en grej nu i helgen. För att fira att den insikten att det är viktigt. Fredag imorgon till tisdag.
Är det runkmaraton du pratar om?
Då är det runkmaraton. Alltså. Då ska jag åka ensam till Hudiksvall. Alltså vara på landet helt solokvist. Jag har gjort ett schema för hur jag ska leva mina dagar. Vill du höra det schemat?
Ja, klart
det vill. Det är så här att jag kommer gå upp klockan 6 på morgonen. Då kommer jag ge mig ut och springa en timme. Sen kommer jag hem och duschar, äter frukost. Och sen så kommer jag jobba några timmar. Sen kommer jag ta en tupplur.
Även på helgen?
Ja, jag har inte jobbat så mycket under veckan så det känns rimligt ändå.
Okay.
Så kommer jag ta en tupplur. Och sen så kommer jag åka 2 mil skidor. Lite beroende på före, men ungefär en och en halv timmes träning till. Och sen kommer jag basta någon timme. Så kommer jag äta middag. Och sen klockan 19 till 21, då kommer jag sitta vid brasan och läsa bok. Och sen så kommer jag gå och lägga mig och sova. Och jag vill somna liksom klockan 22. För att jag kommer träna 2 pass per dag, så jag vill sova 8 timmar. Och det är så jag kommer, mina dagar kommer vara prick exakt så.
Med ditt,
skidor, löpning och läsning.
Ditt aktiva pensionärsliv, ja, 2.0.
Verkligen. Så det är viktigt att få tid med sig själv. Och sen är det också viktigt att få tid ensam med sin partner. Och det som man får då försöka klura ut, som jag inte har någon aning om, så här, hur många procent ska man lägga på varje grej? Ska det vara exakt lika mycket av de här olika delarna?
Eller just liksom? Det. Det är intressant.
Den är lite svårlösare. Den vanligaste konstellationen för oss är väl
jobbigt
nästan...
Jobbigt för att hon, Mirka Nordström, 13-barnsmamman som vi träffade i Paris.
Verkligen. Hon får det jävligt kämpigt. Den vanligaste konstellationen för oss på vardagarna är ju att det är jag och barnen, egentligen. Sara kommer ju lite senare, så det är några timmar utan henne.
Jag fick ju lite tid ensam med din fru igår när hon, jag satt med telefonen och kollade på tv och Li sov, och du, jag vet inte vad du gjorde, men hon satt och skulle jobba och prokrastinerade och chattade med mig istället. Så det, hur viktigt känns det?
Att ni ska umgås.
Ja, alltså i det här schemat.
Ja, nej, men det är jätteviktigt. Ja. Jag hade nog gått och lagt med den då.
Ja. Ja, det kändes som att
ni har varandra.
Ja, eller hur? Man har någon. Det är som en röst i natten.
Men det är hemläxan till mig. Och det är 2 hemläxor nu då. Dels reda ut hur mycket procent, hur delar man upp de olika konstellationerna i familjen? Reda ut det. Den andra är så här, när någon berättar någonting. Alltså så här, det här omvälvande hänt i mitt liv. Så kanske inte du ska berätta för den hur den ska sköta det omvälvande, utan ställ någon följdfråga.
Ja, just det.
Dra dig inte undan, bestäm inte hur den ska sköta det, utan ställ frågor.
Och kycklingsoppa, kommer kycklingsoppa?
Ja. Om man ska fira, champagne i kycklingsoppan.
Champagne.
Och
kycklingsoppa och käk.
Och om det är liksom sorgbud så behöver ni kanske skita. Ja, det kanske man också behöver lite.
Nej, kan man skita det.
Nej, kör.
Missa inte nu utvecklingssamtalet. För alltså, om jag förstår saken rätt, så nu ligger det i alla fall den här veckan. Ja, gud vad otydligt. Sök på utvecklingssamtalet. Antingen hamnar ni,
prenumerera.
Antingen hamnar ni hos oss. Då behöver ni inte prenumerera, för det gör ni redan, hoppas jag. Det kan vi väl också uppmuntra folk att...
prenumerera på båda. På allt.
Och på utvecklingssamtalet känns det jätteviktigt att ni prenumererar och också håller på och likar och gärna kommenterar och grejer.
Verkligen.
För då kommer man upp, algoritmerna gör att man kommer upp på olika flöden.
Det är en jävligt rolig podd.
Ja, jag
som bara
jag
nu senast när vi pratade om ett dilemma med en kvinna som tjänar mycket mer än sin man. De har inte gemensam ekonomi fast lever tillsammans. Och det gjorde ju att så här, vi i vår lilla panel pratade på ett ganska, tycker jag, roligt sätt om ekonomi och berättade personliga avslöjanden kring ekonomi.
Verkligen.
Och, det var oväntat att det var så roligt att prata om ekonomi.
Och det är det avsnitt som kommer nu på torsdag.
Ja.
Så är det.
Tack för idag.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.